Låt oss bli stilla i bön. Ack, Herre Jesus, hör min röst. Gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo. Så har jag tröst och evig ro. Och så ber vi, kära Fader, att du genom din ande och ditt ord verkar i våra hjärtan. Kära Fader, drag oss till din son Jesus Kristus. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen, han har inte livet. Hör oss i Jesu namn. Amen. Jag tänkte stanna till inför Josua boks tredje kapitel. Jag läser nu inte hela kapitlet, men jag börjar med 14 versen till och med den 17 versen. I Jesu namn. Folket bröt då upp från sina tält för att gå över Jordan, och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. När de som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar den med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan, som under hela skördetiden svämmar över alla sina breddar, då stannade det vatten som kom uppifrån. Det blev stående som en hög vall långt borta, uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saretan. Det vatten som flöt ner mot Hedmarkshavet, döda havet, skars på det sättet av helt och hållet, och folket gick över mitt emot Jeriko. Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan, och hela Israel gick över på torr mark till dess allt folket helt och hållet kommit över Jordan. Det blir denna predikan både en del bibelhistoria och tillämpning. Först tänkte jag med en repetition. Innan vi går in i Josua 3. En tillbakablick. Josef, vet vi, han såldes av sina bröder till Egypten. Och Josua kom att bli ett Guds utvalda redskap. Han kom att bli många hungriga, nödställda till hjälp både i Egypten och runt omkring. Också hans bröder kom ner för att köpa säd. Och efter en tid gav han sig till känna för dem. Och hans far och släktingar kom ner till Egypten. Och Jakob och hans släkt, det var drygt 70 personer. Och de fick bosätta sig i landsdelen Gosen. Och i 430 år så bodde Jakobs efterkommande i Egypten. Och det blev ett folk. Och de kom att bli förtryckta i Egypten. Men Gud sände Moses som befriade dem ut ur Egypten. Och den sista kvällen i Egypten så firade de påsk. Israeliterna, då instiftades påskhögtiden. Man offrade påskalammet. Det skedde, som vi kan läsa om i andra Mosebok 12, vers 2-3. Det skedde på den nionde dagen i första månaden. Nu ska vi se, så jag säger rätt, var det nionde eller tionde? Jag ska slå upp här så att jag... Säg rätt här, andra Mosebok 12, vers 2 och 3. Andra Mosebok 12, vers 2 och 3. Där står det så här: denna månad skall vara den främsta hos er, den skall hos er vara den första av årets månad. Säg till hela Israels menighet, på tionde dagen i denna månad skall varje familjefar ta sig ett lamm, och så vidare. Alltså den tionde dagen i första månaden. Då instiftades påskhögtiden. Och då skulle alltså varje husfar på Guds befallning ta sig ett felfritt lamm och offra det och stryka dess blod på dörrposterna. Och hela Egypten var den natten i skräck, både kungen och folket. Och det var den natt då allt förstfött blev dödat, och så kom befrielsen ut ur Egypten. Guds folk, Israels folk, fick tåga ut ur Egypten. Och vem var det som ledde dem? Moses, ja, han var ett Guds redskap, en Guds hand här. Men det var Herren som ledde dem. Det var Herren som ledde dem i molnstoden på dagen, i eldstoden på natten. De gick genom Röda havet, torrskodda. Det var Herren, andra gudens personen, Guds son, Kristus. Det var han som ledde dem genom Röda havet. Och därefter, när man har kommit över Röda havet, och så vet vi hur egyptierna drunknade i vattnet. Och efter det så sjöng israeliterna gemensamt en lovsång till Guds ära. Och det är det första stället i Bibeln där det nämns om gemensam lovsång till Guds ära. Vi ska inte fördjupa oss i ökenvandringen, men där på Sinai berg fick Mose av Herren lagens två stentavlor, och där i öknen upprättades ett tabernakel på Guds befallning. Där skulle de fira gudstjänst, där skulle de tillbe Herren. Där tog Gud sin boning, in i tabernaklet. Det står ju att när de hade upprättat tabernaklet så står det att Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Vilket betyder att Gud hade tagit sin boning i tabernaklet. Och det viktigaste föremålet i tabernaklet, det var ju förbundsarken, gjord av akacieträ, 120 cm lång och 72 cm bred och lika hög, 72 cm. Och inne i arken låg bland annat lagens två stentavlor. Moses hade ju tagit emot lagens två stentavlor tidigare på Sinai berg. Och ovanpå arken så var det ett lock av guld. Och ovanpå detta lock var det två änglar gjorda av guld. Detta lock, dessa änglar av guld, kallades nådastolen. Där uppenbarade sig Gud. Och så skulle folket efter ett år eller ett och ett halvt år efter uttåget ut ur Egypten så skulle de tåga in i löfteslandet, in i Kanans land. Men först skulle 12 spejare utforska landet. 12 spejare. Och de kom sen tillbaka Dessa 12 spejare fyllda av otro, missmod. 10 av dem, det var bara 2 av dessa spejare, Josua och Kaleb, som litade på Gud. Det här, Gud ska ta hand om oss. Men de 10 andra menar att det är hopplöst. De är för starka. Vi har ingen möjlighet att inta Kanans land. Det är helt uteslutet. Och så uppäggade dessa 10 spejare. De uppäggade folket. Fick dem i upprorstämning. Det var nära att de var nästan på väg att stena Mose och Aron. Och som straff för denna otro och detta missnöje och detta uppror så fick de stanna kvar i öknen. Där blev de kvar i 40 år sammanlagt. Nu fortsätter vi i Josua bok. Det hade gått 40 år efter uttåget ut ur Egypten. Snart skulle de in i Kanans land. Det land som Gud hade lovat genom sin tjänare Abraham. Och nu var både Mose och Aron döda. Nu hade en ny, ung generation växt upp. Gud hade utsett Josua att efterträda Mose. Och nu var Josua folkets ledare. Josua var Guds utvalde redskap. Det står i första kapitlet i Josua bok, första kapitlet vers 9, 10 och 11. Alltså i början av Josua bok, första kapitel vers 9. Där säger Herren till Josua: har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren din Gud är med dig vart än du går. Det var den 9:e versen, ja. Och detta löfte av Gud, att Herren din Gud är med dig vart du än går. Detta löfte betydde mer för Josua än folkets styrka. Och kort tid före intåget i Kanans land så sände Josua först 2 spejare mer i hemlighet. Och dessa 2 spejare kom in i Jeriko och där träffade de skökan Rahab. Hon tog in dem i sitt hus och lät dem bo på vindsvåningen. Och Rahab berättade för de 2 spejarna att kungen och folket i Jeriko levde i skräck, för de hade hört om Guds väldiga gärningar med Israel, med Israels folk. Rahab, hon ville sätta sitt hopp till Gud, Israels Gud, hela världens Gud. Och hon och hennes hus blev sedan räddade när israeliterna intog Jeriko. De 2 spejarna kom tillbaka till Josua och folket gjorde sig redo att tåga in i Kanans land. Och det var ingen liten folksamling. Kanske något mellan 1 och 2 miljoner människor, män, kvinnor och barn, skulle nu in i Kanans land. Men vad var det som låg emellan? Jo, floden Jordan. Det måste över floden Jordan för att komma in i löfteslandet, Kanans land. Och det var nu vårtid, april, maj, regnperiod, med en kraftig vårflod, om jag får uttrycka mig så. Det står i Josua boks 3 kapitel, vers 15, att floden var full över alla sina breddar. Och mänskligt sett, alltså det var rent omöjligt, mänskligt sätt att ta sig över Jordan. Det står i tredje kapitlet i Josua bok, tredje kapitlet vers 3 och 4. Så snart ni får se Herrens, er Guds förbundsark, och de levitiska prästerna som bär den, skall också ni bryta upp från er plats och följa den. Men låt det vara ett avstånd på omkring 2000 alnar mellan arken och er. Närmare bör ni inte komma den, för att ni ska veta vilken väg ni ska gå, eftersom ni inte har gått den vägen förut. Herren, han var med dem. Prästerna skulle nu bära förbundsarken och gå framför folket, och folket skulle följa efter. Inte direkt i hälarna på prästerna, utan det skulle vara ett avstånd på 2000 alnar. Ni får rätta mig om jag har fel, men 2000 alnar, det är väl ungefär 600 meter. Det skulle vara 600 meters avstånd mellan prästerna som bar förbundsarken och folket som skulle komma efter. Och då kan man fråga sig, varför skulle det vara så långt avstånd mellan prästerna som bar arken och folket som kom efter? När de nu börjar sin vandring mot Jordanfloden och sen skulle gå över Jordanfloden. Ja, svaret är att Gud hade bestämt det så. Arken var ett heligt föremål. Men en tänkbar förklaring är att det skulle vara detta avstånd 600 meter för att folket skulle kunna se förbundsarken. För skulle det inte varit något avstånd alls, utan folket skulle kommit direkt efter arken, då skulle ju de flesta inte se arken. Men 600 meters avstånd skulle det vara för att folket skulle se arken och följa arken. Så som de kristna behöver se Jesus och följa Jesus som är vägen, sanningen och livet. Ingen når det himmelska Kanan utan genom Jesus. Jesus Kristus är den andra Gudens personen, och det var han som ledde folket ut ur Egypten, genom Röda havet, in i öknen. Det var samma Herre, Jesus Kristus, som nu skulle leda folket genom Jordanfloden, in i Kanans land. Och nu gick Herren inte. Herre Josua bok så står ingenting om att Herren gick i molnstoden och i eldstoden. Nej. Utan nu ledde Herren dem genom sin närvaro i förbundsarken. Ovan förbundsarken fanns alltså nådastolen, och Kristus är gamla och nya testamentets nådastol i kraft av blodet. I Romarbrevets tredje kapitel, vers 25. Romarbrevet 3:25, där skriver Paulus om Jesus Kristus. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Ja, Jesus Kristus är vår nådastol i kraft av hans blod. I kraft av Jesu blod finns det nåd och frälsning, liv och beskydd. Det var Kristus som i molnstolen ledde israelitiska folket genom Röda havet in i öknen 40 år tidigare. Det var alltså samma Kristus som nu hade sin närvaro i nådastolen på arken och som ledde folket genom floden Jordan. Kristus är vår nådastol. Kristus är vår Herre. Och nu när Israels folk var på väg till Jordanfloden och sedan gick igenom floden Jordan, så står det inget om molnstoden eller eldstoden. Nej, men Herren var ändå, han var med dem. Och som vi sa tidigare, att förbundsarken med nådastolen, det var inget annat än Herrens härlighet. Förbundsarken med nådastolen, det var något av Guds tron. Guds boning. Ja, det var Herren som ledde dem genom floden Jordan in i Kanans land. Förbundsarken med nådastolen. Så snart prästerna med den heliga arken kom till Jordans strandkant och satte sina fötter i vattnet, i samma ögonblick då stillades vattnet. Det står i vers 15 och 16 i det tredje kapitlet. Och när de som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar den, med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan, som under hela skördetiden svämmar över alla sina breddar, då stannade det vatten som kom uppifrån, och det blev stående som en hög vall långt borta uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Sartan. Tänk vilket stort Guds under. Att i samma ögonblick som prästerna med förbundsarken steg i Jordans vatten, i samma ögonblick stannade vattnet. Och torrskodda kunde de gå över Jordan in i löfteslandet. Och sen efter så kom flodens vatten tillbaka i full kraft. Och det som skedde vid Jordan, floden, denna händelse, det får man nog säga att det var ett av Bibelns största underverk. Det var förresten också här vid detta område kring Jordan som Johannes döparen döpte Jesus, Guds son, ungefär 1400 år senare. Så kom de till Jordan. Äntligen var de framme. De har alltså kommit över Jordan och de var framme i löfteslandet. Och nu var det slut med mannat som de hade fått i öknen. Nu fick de ta del av Kanans avkastning. Och de mötte nu ett rikt och bördigt land. Och de var glada och prisade Herren. Men folket där inne i Jeriko och kungen där inne i Jeriko bävade, var förskräckta. Och det märkliga var att den dag då folket gick över Jordan och tog sina första steg i Kanans land, Palestina, det var den tionde dagen i första månaden. Samma dag på året, 40 år som påsken instiftades 40 år tidigare. Då påskalammet i alla israelitiska hus offrades och man beströk dörrposterna med blod. Och då står det i andra Moseboken, då förskräcktes kungen i Egypten och allt folket. Och här nu var det kungen i Jordan eller Jeriko och folket som förskräcktes. På Josua boks 4:e kapitel, vers 19, så läser vi: det var på 10:e dagen i första månaden som folket steg upp ur Jordan, och det lägrade sig i Gilgal. Alltså samma dag som påsken instiftades 40 år tidigare i Egypten. Samma dag, den 10:e dagen i första månaden, var då de gick över floden Jordan. Sedan, 300-400 år senare, så levde kung David. Han blev Israels kung i Jerusalem på 1000-talet ungefär. Och efter David blev Salomo kung i Israel. Davids son Salomo blev kung i Israel efter David. Och det var under Salomos tid som templet i Jerusalem byggdes upp. Och där inne i Jerusalems tempel, där placerades förbundsarken in i det allra heligaste, i det inre. Där placerades förbundsarken. Och där tog Gud sin boning. Knappt 1000 år senare, vet inte om jag säger exakt rätt på århundradet, men knappt 1000 år senare, så skedde det oerhört stora, nämligen att Gud blev människa i Kristus. Jesus föddes i Betlehem. Och när han var runt 30 år började han sin offentliga verksamhet. Och har ni tänkt på det att Johannes i evangeliets första kapitel, när han hade fått se Jesus, så utropade han sedan: vi har sett Herrens härlighet. I Gamla testamentet så står det om hur Herren tog sin boning i tabernaklet. Tabernaklet uppfylldes av Herrens härlighet, står det. Och här i Johannes evangeliets första kapitel: vi såg hans härlighet. Vi vet att Jesus utförde sin försoning på korset i Jerusalem. Hans heliga blod blev utgjutet. Det blodet som renar från all synd och som är vårt försoningsmedel. Jesus är uppstånden och lever, och han är uppfaren till himmelen, och han är vår nådastol. Jesus är vår nådastol. Vi sjunger i en sång: en nådastol Herren Gud oss givit, som genom blodet oss vunnen är. Och Jesus själv en försoning blivit för världens synder, som ordet lär. O sköna plats invid Jesu hjärta, när synden tynger en sargad själ, dit får jag komma med all min smärta, vid nådastolen är allting väl. Ja, i kraft av sitt blod är Jesus vår nådastol. Genom tron på honom är allting väl. Alltså blir människan frälst av nåd genom tron på Jesus. Men den mänskliga naturen vill inte ta emot allt, hela frälsningen av nåd. Ren nåd, det är anstötligt för den mänskliga naturen. Utan man vill ha något eget också att klamra sig fast vid. Och Gud behöver därför med sin ande och sitt ord utmatta oss och tömma oss på allt eget, så att nåden blir vårt livsbehov. Att Jesus blir vår nådastol. Och i tron på Jesus Kristus får du lämna det gamla tillståndet av skuld och fördömelse. Du har en medlare, en överste präst som sköter din gudstjänst inför Fadern i himmelen och som manar gott för dig. Och i Kristus är du fri och salig, och inget av det onda och orena som finns i dig, i ditt hjärta och liv, inget av detta skall tillräknas dig. I Kristus är du fri. I Kristus har du livet. Men utan Kristus har du inget liv. Lever du utan Kristus, då är du som ett andligt lik. Det är bara i Kristus det finns nåd och liv. Och så ska vi ta upp en fråga. Var har Gud sin boning idag? Vi har nämnt hur Herren var mitt ibland sitt folk, Israel. Han hade sin boning i tabernaklet, inre allra heligaste. Och vid övergången genom Jordan så hade han sin närvaro knuten till förbundsarken med nådastolen. Och senare hade Gud sin boning i templet, Jerusalems tempel. Förbundsarken med nådastolen. Och när tiden var inne så kom Herren till jorden. Gud blev människa i Kristus. Och efter sin försoningsgärning så for Jesus till himmelen. Kristi himmelsfärd som vi firade igår. Och nu sitter Jesus på Faderns högra sida i himmelen. Men var bor Gud nu? Var har Gud nu sin boning? Ja, han bor i himmelen. Han sitter ju på Faderns högra sida. Och samtidigt vet vi att Herren är mitt ibland oss. Han är mitt ibland det sina i ordet och bönen och nattvarden. Och vi samlas i Jesu namn. Herren är allestädes närvarande. Herren är allestädes närvarande. Och samtidigt så skriver Paulus i första Korintierbrevets tredje kapitel, vers 16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel? Vet ni inte att ni är ett Guds tempel? Och att Guds ande bor i er. Och i Hebreerbrevet 3, vers 6. Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är ni. Hans hus är vi, står det. Alltså Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi. Vad står det alltså om Jesus? Jo, att han är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi. När vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av, så står det i Hebreerbrevet. Jesus, Guds son, skall råda över Guds hus, och hans hus är vi, står det. Den människa som har Kristi ande, den människan är ett Guds hus, en Guds boning, ett Guds tempel. Svaret på frågan, var bor Gud nu? Ja, enligt dessa bibelställen och många andra bibelställen så är Kristi församling här på jorden. Det är Guds tempel, Guds hus. Ja, varje Guds barn är ett Guds tempel, en Guds boning. Och du som lever i tron med Jesus och lever med Herren, han bor i dig. Och han älskar dig med svartsjuk kärlek. Du är genom tron en Jesu boning. Du är genom tron det hus som Jesus bor i. Du är ett Herrens tempel. Herren Jesus har bestigit ditt hjärtas tron. Han bor i dig. Du är ett Guds nådebarn och du får leva på oförtjänt nåd. För Jesus har köpt dig fri med sitt blod. Nu är du som genom tron är ett Guds tempel, en Guds boning. Nu är du också invigd att följa honom. Du ska inte längre leva för dig själv utan för honom som har dött och uppstått för dig. Det står i 1 Korintierbrevets 5 kapitel vers 15. Paulus säger om Jesus: han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och detta är ett ord till dig här idag. Vare sig du är barn eller ung eller halvgammal eller gammal. Herren har dött på korset för dina synder. Han är uppstånden och lever. Och han vill något med dig, att du ska leva för honom. Han som har gett sitt liv för dig. Lycklig är du som kommer till tro på Herren. Med svartsjuk kärlek älskar han dig. Och han, Herren Jesus, kan inte tåla att någon eller något annat här i världen får ditt hjärta. Och i första budet står det: du skall inga andra gudar hava jämte mig. En avgud, det som betyder, om det är något som betyder mer för mig än Gud och hans nåd och vänskap, ja, då blir det min avgud. Man kan inte känna både Gud och världen. Man kan inte ha delat sitt hjärta. Det kan vara någon människa, eller familjen, eller ditt arbete, eller sånt som du tycker är speciellt roligt här i livet, som kan så uppta ditt hjärta så att det blir din avgud. Att detta eller denna personen får betyda mer för dig än Herrens Jesu nåd och vänskap. Och vad beror det på när en bekännande kristen, och där Herren har tagit sin boning i hjärtat. Men vad beror det på att en bekännande kristen kan börja få ett slappt förhållande till synden, till vissa synder? Och börja acceptera vissa synder? Så som till exempel osanning, oärlighet, otukt, oförsonlighet, högmod, bitterhet. Vad beror det på? Jo, det beror på att Guds nåd inte längre är det viktigaste för den människan. Hon är inte längre ett Guds fria nådebarn om synden har börjat få acceptans i hjärta och liv. Är du ett Guds residens, ett Guds tempel, ja, då kan du inte acceptera en enda synd. Är du en Guds boning så kan du inte heller acceptera det onda och orena och oerhört ytliga som serveras i datorns och TV:ns underhållningsmaskineri. Där svordomar flödar, fräcka skämt och grovt snack hörs och allt annat möjligt som bedrövar Guds ande. För att inte tala om allt våld och erotiska scener. Den helige guden säger, du skall inte ha begär. Du kan inte ha Kristus i ditt hjärta. Du kan inte vara ett Guds tempel, en Guds boning, om denna djävulens vision, television, får inta ditt hjärta och du avser att fortsätta att se på sådana program som bedrövar Jesu ande. 99% av alla de underhållningsprogram och långfilmer som görs, 99% görs för att tjäna pengar. Pengar, pengar. 99% av alla långfilmer, det är gjorda för de icke-kristna. För korsets fiender. För att tillfredsställa de icke-kristna. Och därför är ju också de allra flesta långfilmer, jag säger 99%, är kryddat med mat och kryddor från djävulens skafferi. Och med sorg i hjärtat så är det så mycket som blivit så ofarligt och så tillåtet i kristna hem. Speciellt nu under de sista 30-40 åren. Och jag är övertygad om att det gäller inte bara Sverige utan också i Norge. Att det är så mycket som har blivit så ofarligt. Också i kristna hem. Jag får säga det att man mår riktigt illa när schlagerfestivaler drar igång. Nu vet jag inte på norska, vad heter det? Schlagerfestival. Ni förstår vad det är. Kom då upp här, vad det de här. Ja, det är nog det. Och när dessa festivaler är igång, då är det flera miljoner svenskar, om jag ska tala för så här. Alltså väldigt, väldigt många som ser på det här. Väldigt, väldigt många kristna här också. Men det räcker att man läser tidningsrubrikerna som blir allt grövre och grövre för varje år. För man kan ju inte undgå att se det här i massmedia. Räcker att man slår upp en tidning. Så det är så oerhört stort och så oerhört. Om man ser bilder på lättklädda dansande artister. Och denna musik, det ska vi veta, att denna musik bedrövar Guds helige ande. Som bor i Guds barns hjärtan. Denna världsliga underhållning är oförenligt med ett liv i Guds gemenskap. Jag tänker också på, jag läste en artikel av Mikkel Vigilius i den danska tidningen Nytt Liv för ganska exakt ett år sedan, majnumret förra året 2013. Där skrev Mikkel Vigilius en artikel om musiken, speciellt då rockmusiken. Och han, där han gjorde en specialstudie av de 10 främsta rockartisterna som medverkar i MTV, som ju spritt över stora delar av världen. Och där framkommer det att av dessa 10 rockartister så var det flera som öppet hade sagt att de tidigare i sitt liv hade gått i förbund med djävulen och lovat honom trohet. Och djävulen hade lovat dem enorma framgångar. Och Vigilius nämnde också det i den här artikeln, att allt det här, det är så lättillgängligt. Närmaste mobiltelefon, där finns det alltihop. Där finns allt. Jag vet Mariaskolan, vår kristna skola i Umeå, periodvis har det varit riktigt problem för lärarna att få barnen att låta bli det. För de går in på det här. Jag säger inte att alla, men alltså det förekommer mer än man tror. Och i den här specialstudien så nämnde han bland annat sådana namn som Lady Gaga, Eminem och så vidare. Och Herren sände en pingstvind in i våra församlingar. Den som ödmjukar sig under Guds ord får nåd. Guds barn, som ju är Guds tempel mitt i en ond värld, vad behöver det för att bli bevarade? Hur du behöver ny nåd varje dag. Det behöver Guds barn. Vi behöver lag och evangelium, förmaning och tröst. Men det som ger Guds barn kraft i kampen mot synden och världen, det är ju nådens evangelium. I Titus kapitel 2, vers 11, 12, 13 står det: ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Och sen står det om Guds nåd att den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Här säger Paulus att det är Guds nåd som fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Kraften till ett heligt liv ligger inte i lagen, men kraften ligger i evangeliet. Det är nådens evangelium som gör människan fri. Fri i Jesus. Och det är bara den som är frigjord genom evangeliet som följer Jesus i hans fotspår. Den kristne som är ett Guds tempel, han eller hon är fri i Kristus. Och därför är det inte rädsla för dom och straff som gör att den kristne vill följa Guds bud och akta sig för synden. Det är alltså inte det, är inte det som är drivkraften eller det som styr en kristen, att man är rädd för synden, för man är rädd för Guds straff, Guds dom. Även om det också... Men utan den kristne äger ju barnaskapets ande. Gud, du är min käre fader. Abba, käre fader, jag är ditt barn. Jag är återlöst genom din sons blod. Mina synder tillräknas mig inte längre. All min synd är förlåten. Jag är rättfärdig inför Gud. Också i syndafallets stund så är jag rättfärdig i Gud. För jag har en annans rättfärdighet. Till och med när jag faller så är jag lika rättfärdig inför Gud. För jag har en annans rättfärdighet. Jag är barn i huset. Jag är inte träl, jag är inte tjänare. Jag är barn i huset. Och denna barnaskapets ande, det är det som föder fram ett nytt sinne. Ett nytt förhållande till synden. Nämligen att jag som är så totalt ovärdig och så totalt oduglig och oandlig, med ett hjärta som är så ruttet och oandligt, att jag får vara ett Guds barn för Jesus skull. För Jesus har varit lydig i mitt ställe. Och Jesus har sonat min synd. Tänk att Jesus kärlek är så stor att han överhuvudtaget vill ha med mig att göra. Ja, då vill jag följa honom. Och den människa som äger barnaskapets ande, som lever på nåden, blir i sin ande störd av synden och världen, världsliga förlustelser. Då blir ett Guds barn störd i sin ande. Ett Guds barn kan alltså inte acceptera synden och avse att nu ska jag fortsätta. När hon faller och förgår sig, så måste hon till nådastolen, till Jesus, vars blod renar från all synd. Men hur går det då för ett Guds barn som kämpar och sliter med vissa synder? Och kanske faller gång på gång i samma synder. Skall man förtvivla och ge upp? Eller vad ska man göra? Vi har ett bibelord. Första Korintierbrevets 11 kapitel, vers 31. Där står det enligt 1917 års översättning: om vi går till doms med oss själva, så blir vi inte dömda. Alltså, om vi låter ordet döma oss, och vi erkänner vår synd, då gäller nåden. Då blir man inte dömd. Man tänker och man säger, ja, men Guds ord har rätt. Jag har syndat mot Gud. Och man ber, Herre, förlåt mig. Herre, rena mig i ditt blod. Herre, hjälp mig mot denna synd. Ja, vad kan djävulen göra med en sådan själ som anropar Jesus i sin nöd och som sätter sitt hopp till Jesus och tar emot hans nåd? Och djävulen, han måste vika. Han har ingen talan. Och inte lagen har inte heller någon talan. Lagen kan inte fördöma den människa som kommer till Jesus med sina synder. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. För den människa som med sin synd och sitt lände flyr till Kristus, till nådastolen Kristus, den människan är fri. Mitt i fallets stund. Fri i Kristus. Och det är denna fria nåd som är det bästa vapnet i den kristnes kamp mot synden. Eller som Paulus uttrycker det i Titus 2. Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Vi ska strax sluta, men du som sitter här och som kanske har särskilt svåra och hemska synder på ditt samvete, synder som skaver och gnager ditt samvete, och som liksom synder som liksom ropar i ditt inre, den eller den synden i ditt liv är för svår, för speciell. Det kan till exempel vara abort, eller otukt, eller du har ljugit, eller du har handlat illa mot dina föräldrar, eller barn, eller maka, eller maka. Eller du har stulit, eller andra hemska synder, och du undrar, finns det nåd för en sån som mig, som har så hemska synder på mitt samvete? Jag vill följa Jesus och hans bud. Men den och den speciella synden som jag begått i mitt liv gör det så svårt för mig att frimodigt tro. Finns det nåd för mig? Och svaret är ja. Du får tro att alla dina synder är förlåtna i Jesu namn och blod. Gamla och Nya testamentets Herre Jesus Kristus säger i Jesaja 43, vers 24-25. Där säger Herren till dig: du har vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Jag slutar predikan med ytterligare två bibelord. Ett förmaningsord och ett trösteord. Det står i Uppenbarelseboken 18, vers 4. Där säger Herren: drag ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får del av hennes plågor. Och så till sist Johannes 14, vers 23, där Jesus säger: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Amen. Ack, Herre Jesu, hör min röst. Gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.